Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 540 av podden som vi för drygt 10 år sedan valde att döpa till Pappapodden, för att det var en podd med 2 pappor och det var en lite kul allitteration. Eller hur, Manne?
Ja, jag tror inte ens att vi behövde liksom tänka så här. Nu ska vi hitta en allitteration. Det ska vara någonting med pappa. Mm. Men vad fan? Nej, det ska vara någonting med podd. Mm. Men vad fan ska det vara sen? Poddpastorerna, nej, det går inte. Vi är faktiskt inte pastorer. Poddprofessorer, nej, det är inte riktigt sant.
Poddpastejer,
det kan vi. Men du, det ska ju handla om pappaskap på något sätt. Kan man inte hitta någonting kring det då?
Nej, föräldraskap, det ska handla om föräldraskap, kan inte,
ja, precis.
Föräldra...
Podd, fäderpodden. Nej, det är ju inte någon alliteration.
Farsa,
det här går inget bra. Vi måste höra av oss till någon cool reklambyrå så kanske de kan lösa det. Och de kom på Pappapodden, så fick vi en faktura på 150 000 och resten är som man säger historia.
Så är det. Jag har blivit dumpad.
Ja, det har jag förstått. Ja. Jag beklagar, det var tråkigt.
Ja, det är tråkigt, men det finns ju inget tråkigt som inte kan bli kul content, eller hur?
Nej.
Nej, alltså... Det var ju, jag har ju dejtat en tjej nu ett tag och så att jag liksom, nu har jag skilt mig och blivit dumpad liksom inom loppet av ett halvår. Så att jag har verkligen
du är jävla snabb som vanligt.
Känslomässigt så är jag med om mycket saker och det är härligt att känna att man lever på alla sätt och vis. Men jag tänker ändå, orkar inte gå in på något detalj kring själva dumperiet.
Det var en person som jag träffade som är bekant med det som sa: han lever verkligen om det.
Ja, var det?
Oj, vänta, jävla hörlurar, nu kopplade de ur. Varför är de det?
Men det vet jag inte.
Nu är jag tillbaka. Ja. Ja.
Vad sa du? Sa du ironiskt att jag lever? Eller jag hörde inte riktigt, du försvann.
Nej, jag träffade en kompis som du också känner som sa om Nisse, om dig, att han lever verkligen.
Ja, men så är det fan i mig alltså. Helvete vad jag lever på gott och ont. Och det här var ju väldigt speciellt, just den här dumpningen. Alltså, för jag fick den ett långt, jättefint sms. Fick jag den här dumpningen. Den kom, generationsmässigt så kom den via sms, via text. Som jag har förstått att...
Ja, och det måste väl vara okej. Okay. Alltså, förut som har ju sagt så här, i telefoner får inte vara inblandade. Men det kan väl vara ett otroligt bra verktyg.
Ja, alltså jag står väl... Alltså,
alltså det behöver ju absolut inte vara bättre eller mer barmhärtigt att sitta ner och säga de här sakerna.
Nej, nej, jag håller med dig.
Det är svårare för då blir man avbruten också och får inte fram hela sin grej.
Och sen så hinner ju motparten också liksom tänka efter lite grann och inte svara i affekt och så.
Det kan ju vara det mognaste alternativet.
Ja, men i alla fall, omständigheterna var lite speciella för att jag har ju en illa utredd ADHD. Jag började ju ADHD-utredning för 3 år sedan då, under brinnande pandemi och brinnande utbrändhetsdepression.
Just det.
Så att på något vis så har liksom den här utredningen fallit mellan stolarna i alla dessa videomöten och flyttar av psykhus eller vad fan det heter. Så att när jag var och förnyade mina sådana SSRI preparat på vårdcentralen för häromsistens så tittade hon lite i min journal och vi pratade lite om det här. Hon bara, jag undrar vad som har hänt här. Hon kunde liksom inte förstå riktigt för att hon såg att jag hade en remiss och att jag hade en påbörjad liksom utredningsgrej som ojspryl. Så att hon sa att jag ska kolla upp det här och sen så gick det bara några dagar så blev jag kallad till Rosenlunds psykhem eller vad fan det heter. Det är någon sån här psykiatri. Nej, men det är en psykiatriutredning är det. Alltså det är deras, det är inte nära akuten där. Och för ett liksom... Ja, någon slags slutgiltigt samtal med någon psykiater. Ja. För jag har gjort massa. Jag gjorde ju massa samtal och jag gjorde tester och det var allt möjligt då för 3 år sedan. Och då så var jag på väg dit. Skulle sedan jobba på mitt dagjobb. Och precis liksom 10 minuter innan, eller när jag håller på att parkera cykeln utanför, så får jag plinga till i mobilen och jag får det här långa fina smset med att jag har blivit rådumpad och blir ju såklart chockskadad, alltså sådär, som man blir liksom. Alltså man bara, ja, svårt att ta in det.
Ja, alltså jättesnabb kontext. Alltså jag tror, vi har ju hört om henne några gånger, du har nämnt henne i Nyhetsmorgon och sånt där, men det man har hört att ni dejtar exklusivt, men det är egentligen typ att ni är tillsammans, eller?
Nej, men det är ju så jävla svårt att det är svårt att säga vad fan man är när man är liksom 2 personer. När jag har barn varannan vecka, hon har inga barn. Alltså man ses liksom. Vi har inte träffats med barnen. Alltså du vet, det blir svårt. Alltså det är ju inte tillsammans i ordets rätta bemärkelse. Men vi har ju liksom, vi har ju haft en relation liksom, där det bara är hon och jag. Alltså, men jag menar, den har inte varit.
Du har varit kär i henne framförallt.
Ja, jo, men det har jag ju varit. Det måste man ju säga. Det måste jag tillstå så att säga. Vad det nu fan är, man, vad kär är, med någon jävla känsla man har i kroppen som gör att man vill vara med en person.
Jo, men det vet man väl, alltså när man blir lite så här dum.
Ja, dum har jag verkligen varit. Så att då, om det är kriteriet, så är det väl då
jag skulle
säga
att man blir dum och euforisk och har en väldig längtan efter att vara med den här personen.
Ja. Gud, jag orkar inte tänka på det. Men i alla fall så
man
precis...
blir dum på det sättet att liksom känslorna är totalt utanpå, både de bra och de dåliga, eller?
Ja, men så då kan du tänka dig, för så är jag ju jämnt. Så då kan du tänka dig hur jag blir när jag blir så där. Usch. Men
nu får vi veta snart hur det går på Rosenlund, eller så, men det kan ju vara så att du gör dig själv liksom patologisk hela tiden, att du ser dig själv i något slags filter, fast du är bara liksom du är en kär person som är nyskild.
Ja.
Cut yourself some fucking slack. Det är inte så jävla konstigt.
Nej, vänta, har du nu gått från... Det var ju du som fick mig i början av att typ så här, du måste söka hjälp, du är helt jävla sjuk i huvudet. Och nu typ så här, vadå, du är inte sjuk i huvudet, du behöver inte söka hjälp, du är bara nyskild kär.
Nej, så var det inte alls, utan du sa att du mår så dåligt så att det är en kamp för dig att gå upp ur sängen på morgonen och en lättnad när du går och lägger dig, och att en dag så tror jag att du inte kommer orka gå upp ur sängen. Och då sa jag att så behöver man inte må. Jag sa inte att du var sjuk i huvudet eller sök hjälp. Jag sa att det så här, att en del av det är kemi, och just den kemiska grejen kan man göra någonting åt.
Ja, du hade rätt.
Men allting med dig är ju inte... Jag sa inte sjuk i huvudet, utan det är du som säger om dig själv. Och allting med dig är ju inte sjukt. Och man kan ju vara kär och dum. Alltså det kan ju vem som helst vara.
Ja, ja så är det. Verkligen. Ja. Ja, men det, så är
fortsätt.
Det. Ja. Men i alla fall.
Men ibland nu så är det som att du tror att du är så himla sjuk hela tiden.
Nej, nej, det tror jag verkligen inte. Tvärtom. Mm. Alltså, jag tror verkligen inte att det är det. Men det är inte det jag ska prata om.
Nej, förlåt.
Nu ska jag i alla fall berätta om hur jag kommer in då.
Du skriver ett sms istället så att du inte blir avbruten med hela tiden.
Ja, vi kan börja blogga på Mama istället.
Mm, det tycker jag.
Brevbodden. Brevpappa, ja, whatever. Brorbrev kan de heta. hur som helst så gick jag in och så kände jag mig ju liksom alltså lite ja, men skakad. Och sen så... skulle jag in på den här, jag hade gjort en senaste tiden en lista med olika saker, jag liksom, när jag kommer på saker som jag tänker är så här ADHD-iga, för att jag vet ju, visar vi erfarenhet, att när jag väl sitter i skarpt läge i en sån här situation så kan jag ha svårt att minnas och formulera i mig hur jag är kring olika saker och hur jag känner. Så att jag sa, så fort vi satt oss ner så sa jag att jag var precis vad som hade hänt, och hon tittade på mig med ömblick, varpå jag direkt började gråta. Så att det var liksom de första 10 minuterna, de första 10 minuterna när jag träffade, vi hade bara 45 minuter på oss, så de första 10 minuterna av min den här ADHD med den här psykiatern gick ut på att jag satt och grät, vilket ju var ganska bra ställe att gråta på, för att är det någon som är proffsig med att hantera folk,
ja, hur
som,
gjorde de det?
Hon var väl bara jättefin och förstående.
Klappade hon dig på ryggen typ?
Nej, det är väl inte proffsigt. Hon tittade på mig med ögonblick och sen så hade jag ju som tur var den här jävla listan med olika saker som jag kunde gå igenom. Så att då kunde jag göra det mellan samtidigt som
jag... Men sa till dig, det är inte ADHD, du är kär, då känns den utanpå lite dum. Det är kriteriet.
Ja, precis. Och sen så skickade hon hem mig direkt.
Mm.
Nej, men sen så gick jag igenom den där listan då, samtidigt som jag snurrblande satt där. Men hon avslutade med att säga att så här, hon har träffat många och jag visar många av de egenskaper som man kan se hos vuxna som har ADHD.
Men berätta om listan, det kanske är kul lista i podden, eller?
Alltså den listan som jag läste upp för henne. Ska se om jag, ja, men den kan väl, ja, det kan vi kolla på här. Gud, vilket ostyrt avsnitt.
Medan du kollar på det kan du också svara på liksom hur fan mår du?
Nej, men så här är det med mig. Jag kan säga så här, jag är på ett ganska nytt ställe i mående, att jag börjar känna mig mer och mer grundad och trygg. Alltså det finns en låt med Kjell Höglund som heter Genesarets sjö. Den börjar med,
den är väldigt fin.
Nu kan du nästan lägga in bara första strofen här, när han sjunger rötterna blir starka när det blåser. Ja. Luften blir klarare när åskan går.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö.
Den alltså just där, rötterna blir starka när det blåser. Jag börjar känna mig mer rotad. Och då är jag ju mer då, men samtidigt som jag blir mer rotad, alltså mitt liv är ju mer kaos nu, alltså än vad det var för ett år sedan, när jag var liksom i en trygg familjesituation och jag liksom visste vad jag skulle göra hela tiden. Men då kände jag mig ganska rotlös, men det blåste inte så mycket. Nu däremot börjar jag få rötter, och då är det som att det per automatik också börjar blåsa mycket mer runt omkring mig. Förstår du vad jag menar? Att det blir mer kaos, men jag känner att jag börjar stå mer och mer stadigt i det här. Fast det liksom gör ju ont, alltså det är ju liksom det är ju smärtsamt, och men här fan, det är mycket, mycket grejer som är jobbiga, men jag känner inte att de är jobbiga på det där sättet som du beskrev nu, när jag sa det här med att jag vaknar på morgonen och liksom inte vill gå upp och sen så vill bara gå och lägga mig, alltså så känner jag ju inte.
Du känner en lätthet och en nyfikenhet.
Ja, samtidigt som det då är massa yttre omständigheter som gör att det liksom är jobbigt också.
Ja, sure.
Men det är en annan typ av, det är mer livet som är jobbigt, inte inuti mig som är jobbigt, om du förstår vad jag menar. Okej, men ska jag dra den här listan då? Jag måste ha något i öronen för att kunna koncentrera mig. Jag har svårt att reglera mina känslor. Jag klarar inte av pengar. Jag känner stress och kontrollbehov. Jag kan inte slappna av i ovisshet. Jag måste alltid veta allting som händer. Jag känner att jag gömt mig i min relation till Lee alla år. Jag kan känna mig tvångsmässig, att jag får vissa tvångsmässiga tendenser i nära relationer. Jag har ändå en ångestproblematik. Jag har svårt att sortera vad ångesten består i. Alltså om det är så här, är det för att jag måste diska, betala räkningar, eller är det bara en känsla av liksom, vag oro i största allmänhet. Jag har svårt liksom att sortera.
Ja.
Jag
Gud, den där är också att jag vag obehagskänsla som jag kan behöva bena ut. Ibland får jag tag i något väldigt banalt.
Ja, och men att det kan vara något väldigt banalt, men sen kan det också vara något helt annat. Alltså att det är svårt för mig att bara se klart på vad som är grejen. Mm. Jag har haft problem med att jobba på vanliga arbetsplatser. När jag tänker tillbaka på när jag suttit på olika redaktioner och sånt annat, så har jag liksom inte kunnat jobba. Jag minns bara att jag har suttit och liksom haft ett jättestresspåslag, och jag har liksom haft musik i öronen och inte kunnat jobba alls. Om jag ska förbereda en intervju till exempel, så har jag liksom inte kunnat göra någonting, utan jag bara suttit och typ jag kan inte förklara bättre än att jag bara suttit och liksom ofokuserat, stirrat och gjort massa olika saker tills det är ungefär 3 timmar kvar till deadline. Då har jag lyckats, då har jag jobbat koncentrerat och klarat det. Älskade att gå i skolan, jag älskade det inrutade i, och när det var liksom, när man gick i mellanstadiet och sådär, och när det var lektioner och folk som stod och pratade och man lärde sig någonting. Ja. Sen är det, ja, det är lite av de grejerna som jag hade.
Ja, det är skitspännande. Jag undrar om det är så att, alltså, det verkar som framgångsreceptet på en podd är att den ena världen är liksom straight och den andra är ADHD. Mm. Och att vår podd hade varit lite mer framgångsrik om det, en av oss hade varit straight. Du var ju liksom the straight guy från början, men sen slutade det vara det. Vi skulle behöva en som inte är så ADHD i den här podden.
Ja,
får ta så in, kommer vi bli Filip och Fredrik.
Vi får ta in Adam Stenman.
Ja, vår läkarkompis som inte känns som han har ADHD alls, men däremot tränar väldigt mycket.
Ja.
10-15 timmar i veckan.
Ja, han har lyssnat på podden länge, och han lyssnar på Spring Snyggt, och vi har träffat honom också. Så, här. Så att det är därför han
jag har till och med nämnt i Norge med honom.
Ja, så att det är därför vi nämner
honom. Roommate med honom. Ja. Ja, men gud vad spännande. Jag känner igen mig jättemycket, väldigt mycket av det där. Samtidigt som jag säger vissa saker absolut inte. Att inrutat, det fixar jag liksom inte.
Nej.
Eller ja, inrutat, det måste vara jag som har rutat in det.
Ja.
Och det gör jag ju att jag typ, om till och med när jag var i Grekland en hel vecka utan barn, så var jag tvungen att så här göra ett extremt detaljerat schema av så här vad jag skulle göra mellan att jag kommer från löpturen klockan 17.30 och att jag skulle äta klockan 19 liksom.
Ja.
Men jag fixar inte riktigt om någon annan gör det schemat. Men det kanske inte är så olika i och för sig.
Nej, jag har ju haft
som gör schemat.
Men jag har ju haft det där schemat för mig själv jämt också, som jag har gjort alltså när jag har jobbat mycket hemifrån ju. Alltså då har jag ju gjort rigorösa scheman för hur liksom dagen ska se ut så att säga. Nu är det ju löst så tillvida att jag sitter, åker till ett jobb och packar en bil och sen åker runt och levererar grejer till olika ställen. Det blir ju rätt inrutat också på olika sätt. Och det trivs jag ju med också faktiskt.
Så, Sara har berättat någonting som jag känner igen mig väldigt mycket i. Alltså, man ska inte hålla på att slänga sig mycket med diagnoser, men hon är ju osar ju väldigt mycket ADHD också, högpresterande ADHD på massa olika sätt, men hon berättade någon historia om att hon, alltså hela livet blir lite grann som Petsson och pannkakstårtan liksom.
Exakt.
Att, och så där är det för mig också, att hon skulle typ sälja ett par skor. Jag kommer inte ihåg exakt exemplet, så jag får skarva lite, men hon skulle väl sälja ett par skor, och så behöver hon tejp i förrådet, och så ser hon att det är ostädat, och så städar hon det, och så upptäcker hon rengöringsmedel, så kommer hon att tänka på att det är lite smutsigt i badkaret, och så fixar hon badkaret, och så det ena leder till det andra, och sen så håller hon på och känner sig duktig och gör massa olika saker i en och en halv timme tills hon kommer på att hon skulle skicka de där skorna liksom.
Just det.
Och så där är det väldigt mycket för mig, och det blir otroligt mycket så på datorn. Alltså att de här, det är fruktansvärt svårt för min hjärna med olika flikar på webbläsaren. Så att, som hela tiden lockar i vägen till andra saker. Men ja, igår så, nu har jag haft så här ganska mycket jobb ganska länge för sig. Men nu är det någon slags kulminera nu innan allting ska stängas före sommaren och sådär. Och då upptäckte jag att jag kan använda det här till att jag, om alla impulser som man får har med arbete att göra. Så kan man bara köra en någon slags stream of consciousness. Att man bara... så att det är en massa flikar. Ja, när jag skriver mail till den, då kommer jag på att jag borde ju maila till den också. Så håller man på så där liksom att... så igår när jag åkte tåg... Jag är i Hudiksvall nu. Åkte tåg hit. Och då körde jag ett race på typ 2,5 timme. Där jag lät den här... ADHD-hjärnan, om man slarvigt ska kalla den så, löpa amok, fast det enda begränsningen var att den fick inte liksom så här kolla på reels på folk som lagar mat i Japan, utan det fick bara, alla impulser skulle leda till arbete liksom.
Just det.
Och det funkade fan rätt så bra. Alltså det blev ju roligt att så här, jag skrev ett mail och det öppnade liksom, då var jag tvungen att öppna tre flikar för att skriva mail till andra personer innan jag hade skrivit färdigt det första, för att bara associationerna trillade vidare till andra personer som borde kontakta på olika sätt. Så att alltså, det var inte helt dumt. Men apropå
ja, men jag bara tänker på det, men jag tänker på det med, nu slänger vi oss med de här ADHD-diagnoserna till höger och vänster.
Det är väldigt slarvigt.
Men jag vill bara säga en sak med det, att det är, alltså jag, min grej är ju så här, eftersom jag upplever att jag har problem. Förstår jag vad jag menar? Att jag upplever att det liksom hindrar mig i min vardag och har historiskt hindrat mig i mitt liv. Alltså liksom både karriär och med barn och på olika sätt. Så har jag ju, då har jag ju känt att så här, ja, men då vill jag ju göra någonting åt det här. Alltså liksom, men att man har de här tendenserna och att man är så här är ju liksom inte, det är ju inte så att alla måste, alla nu som känner igen sig i det här behöver ju inte liksom söka hjälp om man känner att ens liv funkar. Men om man liksom känner att man har, det är väl lite det här som du sa till mig då för 5 år sedan, att så här, du behöver inte ha det sådär, alltså på morgonen. Nej. Du behöver inte vara så jobbigt. Jag menar, och det är väl det jag tänker, att så här, om man känner igen sig i det här och har upplevt att man har problem med att klara av sitt liv, då är det faktiskt, jag menar, min erfarenhet nu av att söka hjälp med, alltså första linjen psykiatrin via vårdcentralen och sen bli slussad vidare. Nu var det ju stökigt här nu i och med pandemin och allting, så att det, men det är väl ett, liksom ett undantag. Det finns faktiskt hjälp att få och de är väldigt förstående och så. Alltså när man kommer till vårdcentralen och liksom ber om hjälp. Det viktigaste är ju att man har på papper lite grann vad man har för problem, att man faktiskt spaltar upp, så man inte bara går dit och säger så här, jag mår inte, jag känns inte så bra, utan man måste faktiskt liksom sätta sig ner och spalta upp exakt vad det är man har för problem, så att säga, som man vill ha hjälp med, för att annars blir det svårt att gå vidare. Men jag rekommenderar alla som lyssnar att faktiskt ta tag i såna här saker om man upplever att man har det liksom jobbigt på riktigt. Sen kan det ju vara att man har, alltså man är högfungerande och man är en person som trivs i det där kaoset och man har liksom ett fungerande liv, då tycker jag, då är det ju fine. Alltså det är väl inga konstigheter, det är bara att köra på.
Ja. Alltså vad jag kan känna med mig och Sara, det är väl att så här, det verkar som att vårt, alltså saker som verkar väldigt lätta för andra är så otroligt mycket svårare för oss.
Ja.
Alltså så här, ja, praktiska
så
saker.
Ja, men så är, det är så jag upplever också ju. Att det blir, alltså så här, att det, om jag
så
ska...
därför blir ju tillvaron lite så här, kanske onödigt mycket av en kamp. Och fast man kämpar så typ så här, är det en massa saker som förfaller och det ser ut så att man bor på en skrothög och sånt där.
Jo, men alltså som du och jag var i början av podden också, när det var som att man lajvade vuxen. Alltså det här som alla, att vi tyckte det var så jävla häftigt att vi gjorde såna här saker som alla vanliga människor bara gör. Att man tänker så här, och jag menar, för mig är det ju så här, om jag ska betala räkningar eller liksom typ jobba administrativt, alltså det är ju på riktigt en dag. Alltså en dags ansträngning och liksom, och att det är som kräver återhämtning. Alltså förstår jag vad jag menar? När man, för att det är så mycket, krävs så mycket koncentration från min sida och liksom fokus. Mm. Och det är ju så här, det tycker jag ju är, det tycker jag känns lite onödigt att det ska behöva vara så. Det, jag lägger hellre den energin på någonting annat.
Ja, verkligen. Och för mig har det ju varit också så här, utmaningar när barnen har blivit äldre med alla typ så här, bara mail från deras träning och så.
Ja,
så
ja,
men
ja.
Jag tror att allting, det känns som att jag håller på att bli jävligt mycket bättre. Inte på allt, men just på den grejen, admin och sånt där, betala räkningar, sköta sånt, för att hela livet är en sån extrem liksom exponeringsterapi, för att jag lever så jävla mycket i det, så att jag har blivit tvungen att bli ganska duktig. Ja. Och jag har liksom, jag är liksom inte sen med räkningar förut. Det är bara 2 år sedan då hela lådan var full av oöppnade brev från de senaste 2 åren och sånt. Ja. Så att det går framåt.
Ja, det är bra. Ja, men så att ja, nu hamnade vi i det här. Men alltså, så att jag jag blev dumpad, gick in på psyket och grät. Det var sammanfattningen kan man säga.
Ja, det är en scen som vi bär med oss. Jag satte på tåg, jag alltså åkte till Hudik och det är första gången på så länge, på jättelänge som jag inte är med Adrian och min familj.
Jag drömde om både Adrian, dig och Iris i natt. Vi var på Gotland, fast vi var också i fjällen. Och Adrian, jag lekte jättemycket med Adrian, men sen kräktes han över hela mig och över hela golvet, vilket jag tyckte var onödigt. Och sen så Iris, det var ju kanske lite märkligt, för att hon var som att hon var mycket yngre, för att hon ville leka med Barbie och bygga något så här stort Lego Friends hus med Duplo grejer som vi hade där.
Ja, det hände inte så ofta längre.
Nej. Och sen så var de här liftarna var formade som små flygplan.
Jävlar vad detaljerikt.
Ja,
nej,
men så att
det var väl konstigt att du drömde, alltså man förstår ju det, för att väldigt många gånger när du har träffat Iris när hon var yngre så kräktes ju hon.
Ja, fast nu var det ju Adrian som kräktes. Så det var väl, jo, som precis, någon slags blandning av tenniskröket och Gotland och olika saker. Ja,
ja. Nej, men Adrian verkar peppar inte hålla på så där. Jag hörde någonstans att hur tränad man är, alltså vilket fysiskt skick man har, det avspeglar sig i ens arvsmassa, så att man kan förbättra sitt DNA.
Ja.
Så att det kan vara så att jag har liksom så här att Adrian är mycket bättre än vad Iris och Rut är genetiskt, för att jag har gjort mig mycket bättre de senaste 13 åren. 12 åren.
Men,
säg inte det till Iris och Rut.
Nej, men tror du på det där?
Jag har sett ganska övertygande bevis på att det stämmer till viss del. Nej, men det verkar i alla fall som han han är ju sjuklös som barn är, men han har inga eksem, eller han verkar inte vara liksom allergisk. Framförallt Iris visar det ändå tecken på det ganska tidigt.
Mm. Har ni exponerat honom för jordnötter och sådär som man ska göra nu?
Ja, han checkar alla nötter. Mm. Inte cashewnötter, för de vågar inte ens hemma, för de är så farliga för både Iris och Rut, men jag kanske ska checka det på någon utflykt. Nej, så det verkar lugnt. En jävla spännande grej med honom också, som jag inte vet om jag tyckte upp i podden, det är att han är helt besatt av bollar. Jag tror kanske han nämnt det. Alltså det började redan tidigt, när han var i 10-månadersåldern tror jag, att han började på ett väldigt begåvat sätt spela boll.
Det här är intressant, för det fanns ju, det här skrev jag i min bok, så fanns det ju forskning, sådana väldigt tendensiös forskning från, om det var 60-70-talet, som visade att liksom boll, alltså centrat som handlar om bollkontroll, var större hos pojkar än hos flickor, och det skulle vara leda olika saker i bevis. Sen så är det ju så att vi är inte bara biologi, utan man kan ju träna upp de här olika centrarna i hjärnan och så vidare. Men,
ja, men framförallt så är det ju så att jag träffar ju på minisats och i andra sammanhang pojkar som är hans ålder. Det är inte som att alla håller på med bollar, utan det är ju verkligen så här specialintresse som just Adrian har.
Ja.
Och han, det som är ovanligt är, alltså inte bara att han tycker det är kul med bollar, utan att han gillar att spela boll med folk. Att han, och att han inte liksom rullar, utan kan köra överhandskast till folk. Ja. Och siktar väl liksom. Just och man det. Kan säga så här, när han var med i Göteborg, så kunde jag säga att det där är Anders, kan du kasta bollen till Anders? Och då gjorde han det liksom. Och han har
hur är det med din hosta förresten? Alltså det känns som att den är det kronisk liksom. Du har fått någon bronkit eller något så här KOL eller någonting.
Ja, jag vet inte fan, det är nog typ 3-4 veckor nu som jag har haft hosta.
TBC.
Ja. Nej, det är nästan sen jag behöver kolla upp det. Jag sprang ju första 23 kilometerna av Stockholm Marathon förra veckan när jag inte riktigt var frisk, men trodde att jag var det. Men då, jag fick jättebakslag, så jag har varit väldigt sjuk hela veckan och haft svinont i huvudet, så att det har gjort jätteont att hosta i huvudet.
Amen.
Så att jag behövt så här, ta Alvedon och Ipren för att palla och hosta, för annars gör det för ont i huvudet hosta.
Vidrigt, min hosta är över i alla fall, för jag hade ju också en otroligt jobbig rethosta där förra veckan.
Ja,
men,
just det.
Men fortsätt nu. Förlåt, ja. Det var bara ett stickspår här med hostspår.
Ja, nej, men han vallar sina bollar. Han har 4 stycken olika som han gärna vill ha tillsammans. Mm. Så att han ska vara redo att spela. Och mm. han har också så här... Det har ju tagit lång tid för honom att börja gå. Men det som fick honom att ändå se till att börja gå var att han ville spela fotboll. Inte bara med händerna.
Ja,
att han, det började med att han satt ner och började sparka bollen. Men så kunde han, nöjde han sig inte med det, för han tyckte det såg så coolt ut när jag sparkade på bollar. Så mm. att han ställde sig upp och började sparka bollar. Alltså det är helt fascinerande. Jag aldrig, liksom, eftersom jag aldrig har varit intresserad av bollar överhuvudtaget, så är det så spännande att på nära håll ha en person som är besatt av det. Tyvärr så är det så på minisatsen som vi bollar. Och de berättade igår när han var där att han hade vaktat alla bollar.
Ja.
Att det var en pojke som hade velat ta en boll. Och då hade han i princip börjat liksom morra. för att det var... Han hade tagit alla bollar till ett hörn av rummet. Och så satt han liksom och bevakade dem. Vilket ju jävligt ocharmigt. Han är så otroligt charmig på andra sätt. Men det är ju inte supercharmigt att vakta alla bollar på minisats.
Men har du kontaktat någon sån här Hammarbys ungdomsakademi eller någonting och ställt honom i kö, eller har han fått liksom, har du vidtagit...
Nej, men jag måste ju typ göra det.
Ja.
Men det, jag tänker att basket är väl roligare. Och jag satte på basket, för han höll på med sin basketboll.
Ja.
Och så satte jag på basket istället för Bolibompa Baby som vi brukar sitta på. Och han var helt fascinerad.
Hmm.
Alltså han, det var det mäktigaste han hade sett. Det var så här highlights från NBA. Och han var... jävligt imponerad måste man säga. Men det jag skulle säga egentligen var, jag vet inte alls hur jag kom in på bollar. Alltså det är väl för att jag saknar honom, så jag tänker på olika egenheter som han har. För att vi har ju levt helt symbiotiskt nu, mer symbiotiskt än vad vi har gjort med något annat barn. För jag vill minnas att när jag var föräldraledig med Rut, då sov jag med Iris.
Ja, just det.
Och Rut ammade ju rätt länge och sådär. Så att, alltså till hon började förskolan tror jag att jag i alla fall sov med Iris. Medan med Adrian nu så har han och jag sovit ett eget rum de senaste veckorna. Och det har verkligen gått bättre och bättre. Och han har slutat amma nu. Och det som är så jävla konstigt är att när jag var mycket mindre med honom, typ i höstas, då kunde jag åka iväg till Grekland en vecka. Och jag saknade honom på liksom en nivå som var typ lite mysig.
Just det.
Men... nu när jag ska vara borta 2 nätter från honom så känns det liksom skitjobbigt. Jag känner mig typ halv. Det går typ inte ens att så här njuta av att vara barnfri. Det är liksom på den nivån. Att om man är med en bebis så mycket så blir det typ så här jobbigt bara.
Det är som en sån här apmamma som har liksom någon som klänger på en hela tiden. Och sen så kommer ja. Någon så kommer någon sån här Nicky Nyfikens, vad heter den där mannen med den gula hatten och bara tar apningen.
Mm. Men jag har nog insett det att så här, det är min grej i livet som jag tycker allra mest om. Jag vet inte vad det säger om, men att man vill typ vara behövd på det sättet och sånt där, men det är nog fan det bästa jag vet i hela
det
världen.
Det finns ju mer destruktiva saker man kan vara beroende av än att vara med sin bebis.
Är det sant?
Det borde ju du veta.
Ja, kanske. Mm. Jo, jag har nog varit besatt av värre grejer. Ja. Nej, men det är helt sjukt hur mysigt det är. Sen blir det också lite extra starkt. Jag berättade här om veckan när vi åkte till Göteborg. Allting var så himla jobbigt, massa feber och att han sov dåligt på nätterna. Liksom, man kommer ut på andra sidan och allting är bara god som mys. Och allting funkar. Vi var på något möte igår.
Ja.
Adrian och jag. Och det är liksom färskt i minnet hur han är när han inte är people pleaser.
Just det.
Men nu är han så här att han bara liksom är... skitmysig på möten och avfyra leenden och charma folk och låter den tala till punkt och liksom så här bara den perfekta bebisen. Bollgeni och socialt duktig liksom. Nej, för fan, jag sitter...
Det är inte friskt.
Innehåll i podden, utan bara en person som sitter här i Hudiksvall och längtar 30 mil bort till sin bebis som han åkte från igår liksom.
Men nu får du vinkla in tankebanan på något annat.
Ja, okej. Okay. Ja, men då kan jag berätta om saker som har hänt här då. Alltså, dels så är det ju fantastiskt nu att jag verkligen har lyckats rekrytera Li, denna underbara unga kvinna från minisats. Så att hon... jag tar med henne hem på fredagar.
Ja, otroligt.
Och sen är hon barnvakt 3,5-4 timmar. Och igår så skulle jag ta bilen hit. Tänkte jag, så kom jag på, jag kan inte betala en barnvakt för att jobba och sen sitta och köra bil. Så det var därför jag tog tåg istället, för min lilla fina bil, som inte är så fin nu för den är helt täckt i pollen. Det är också en sån grej att med hur svårt det är för mig med vissa saker i livet. Jag kan liksom inte ha en... Sara, jag kan inte ha en bil och nu ska jag ha två bilar.
Du menar att du ska inte, alltså att det är mysigare att åka tåg och göra det och kunna göra saker.
Nej, men
samtidigt.
Jag betalar ju en barnvakt för att jag ligger efter med arbete och ja, just måste det, jobba. Kan du göra. Så du just kan ju inte sitta och köra utan du måste ju göra så att jag kan jobba. Det som sen kommer hit och det som är så jävla märkligt, det är två olika mysterier här. Mm-hmm. Johannes och jag sover i det som kallas för stugan, som är sammanbyggd med huset. Mm. Alltså det var en stuga eller en flygelbyggnad, man ska säga, som nu sitter ihop, men det kallas för stugan. Och där finns det två rum. Mm. Ett inre rum som är litet, vad kan det vara? Det är väl kanske 6 kvadratmeter. Det finns bara plats för i princip en säng i det här rummet. Mm. Och sen finns det ett stort rum med en stor dubbelsäng och en massa fönster och sånt där. Och det stora rummet är ju liksom trevligast att vara i, för det är stort och fint och luftigt med utsikt över havet.
Just det.
Men det är inte så kul att sova i, för att det blir väldigt ljust. Det är liksom fönster över hela väggen och sånt där.
Ja.
Medan det lilla rummet är inte så kul att vara i, men det är härligt att sova i.
Just det.
Och Johannes kom hit först till Hudik och hade tagit det här inre rummet. Mm-hmm. Och så sa han, Manne, Du kan få sova i det stora rummet. Jag tog det lilla så att du får ta det stora.
Jaha, han la upp det som att det var någon perk.
Ja, men det roliga är att han har gjort det kanske 10 gånger på raken.
Jaha, och alltid lägger upp det som att det är en...
Ja, han nöjer sig inte med så här... Precis, han kunde nöja med sig med liksom att ja, men jag är först och får jag ta det bästa rummet. Mm. Men han nöjer sig inte med det, utan han vill inte bara ha det bästa rummet, utan han vill också kanske ha beröm.
Ja, just det.
För att ha tagit ett rum som är mindre.
Mm. Nej. Usch.
Ja, om det inte bara, jag vet inte, det kan också vara att han bara vill lindra sitt dåliga samvete. Eller så är det så att han verkligen vill ha både ett bra rum och beröm. För att han glömmer alltid att jag föredrar det lilla rummet. Så att han tror att han ska kunna få ut det där. En annan sak som är spännande här.
Nej, men vad tror du att det är? Tror du att han tror på riktigt att han är schysst? Eller tror du att han...
Nej, det tror han ju inte.
Nej.
Men han tror, han glömmer från gång till gång, han tror att jag vill ha det stora rummet. Mm. Så att han, det är nog kanske, det är väldigt oskärmigt om det är så att han vill ha det berömmet. Jag tror att han vill lindra sitt dåliga samvete.
Okay.
Och ha någon slags konfirmation från mig. Han vill att jag ska säga så här, men, ja, det var ju schysst liksom. Mm. Så att han kanske inte är ute efter berömmet, utan efter att han ska känna att han inte har varit taskig och girig.
Just det.
Men det där förlorar ju han varje gång.
Ja. Men hur reagerar du då? Hur reagerar du?
Nej, men jag säger det att det här är 10:e gången. Jag föredrar det där rummet. Ta det du, men låtsas inte att det är någonting som är bättre med att sova i det här rummet där det är jätte ljust från liksom klockan 2:30 på natten. Man sover ju också dåligt. Om man är van vid bebis så tänker man, alltså man får ju liksom prestationsångest inför sömnen. Tänk att man ska sova så jävla bra liksom. Men sen så fallerar det. En annan sak som är spännande, det är ju att min pappa, jag tror att jag berättade i podden kanske för så här 7 år sedan, om det fruktansvärda att min pappa har fått Alzheimers.
Ja, det har du nämnt.
Det började med att han fick hjärninflammation. Han hade någon så här fruktansvärd typ så här, inte influensa eller någonting, som satte sig på hjärnan, som gjorde att han lades in på sjukhus och var helt borta, alltså i hjärnan. Så att jag tog med en Aftonbladet till honom och han tog fram sporten och så trodde han att jag var sportagent.
Jaha.
Och han hade försökt gå ut i korridoren hela tiden för att han trodde att det var en fest där.
Mm-hmm.
Och när jag skulle prata med sköterskan om hans tillstånd, då trodde han sen att, alltså var han jävligt impad av mig för att han trodde att jag gjorde business, att jag hade något så här, någonting med läkemedelsindustrin att göra.
Okej. Okay. Ja.
Och det där var liksom en pappa som så här, några dagar tidigare hade varit helt frisk. Och sen så var sviten av det där ganska kraftiga och han var skröplig och så här, och sen så visade det sig att han hade Alzheimers. Och det här var superlänge sedan. Och det är ju liksom en både aggressiv och dödlig sjukdom. Det funkar ju så att det blir plack på hjärnan, så att den liksom blir mindre och mindre användbar. Mm. Och man får sämre och sämre koll, och sen så dör man.
Mm.
Men det sjuka med min pappa, det är att om jag tänker på så här sommaren för 7 år sedan,
ja,
så var han mer förvirrad och skröppligare än vad han är nu, 7 år senare.
Okej.
Okay. Det är som att han lyckas på något vis lura det där placket. Så att varje morgon löser han 9:an i Svenska Dagbladet. Känner du till 9:an?
Ja.
Det är som en liten... en liten kluring med några bokstäver som man ska bygga så många ord av som möjligt.
Mm.
Och det ultimata målet att göra ett ord som består av 9 bokstäver av den där.
Mm. Jag tycker det är skitroligt. Jag brukar göra det också. Jag älskar de där små mini-klurisarna.
Mm. Ja, och han är ju liksom så här fortfarande bättre. Han är bättre än jag på det där fortfarande.
Mm.
Det enda som är svårt för honom, det är typ så här... eller inte det enda, det är klart det finns massa saker som är svåra, men han har typ svårt att hänga med i ett samtal med jättemånga olika röster med många olika inspel.
Okay.
Och så här hastiga associationer.
Mm.
Att man plötsligt börjar prata om Fredrik Backman, då är han lite svårt att navigera sin hjärna vem nu fan Fredrik Backman är igen.
Men hur är han med så här orienteringsförmåga och minne och sådär då?
Nej, men det är också konstigt för att det var liksom så här mycket sämre för några år sedan. Jag minns för typ så här 7 år sedan så var han jätteorolig för han skulle gå på en promenad på Söder där han bor. Och sen så typ gick han vilse i sin egna kvarter.
Men medicinerar han då?
Ja, han tar väl de så här bromsmediciner som finns, men ja, de ska ju inte vara så bra. Mm. Men nu går han 1 mil per dag och går i skogen med hunden. Så att,
men jag tror ju, alltså,
jättemärkligt.
Ja, men det är väl också så. Jag menar, hjärnan är ju plastisk, så att jag menar, ja, och alltså det är ju, nu tar jag upp min bok igen här. Alltså i kapitlet om hjärnan så skriver jag ju mycket om det där med vikten av att hålla igång hjärnan. Alltså både med sådana här sudoku och 9:an och motsvarande, men också med samtal och med, alltså, utmana sig själv och vara nyfiken. Men motion är jätteviktigt också. Och något som är dåligt är ju till exempel alkohol och liksom skört levern i största allmänhet. Så att jag menar, om vi säger att man får en sån här diagnos och sen så har ändå en hyfsat stark grund att stå på, för att han har ju jobbat intellektuellt hela sitt liv och tänkt mycket och så har ju han en reservkraft i hjärnan. Så att det som kan hända då är ju att man bildar liksom nya synapser. Så att om vi säger att frontalloberna börjar påverkas av det här placket och sånt, så ju starkare hjärna man har, desto liksom fler såna här, man kan jämföra det med Ölandsbron. Alltså om du tar liksom att det bara finns en bro mellan Kalmar och Borgholm eller vad fan den där jävla bron går. Och sen så går den sönder, då blir det svårt att ta sig över. Men har man fler broar så kan man ju ta andra vägar. Så det är möjligt att det liksom också kan, och med hjälp av bromsmedicinerna och med motion och med liksom en annan livsföring, så kan det ju bli att man blir starkare.
Man håller på att få en liten extra hjärna som sitter på den vanliga hjärnan.
Ja, men eller framförallt så får man ju mer broar mellan de olika.
Men du har hört om Henrik Frenkel, va?
Nej.
Han fick diagnosen ungefär samtidigt som pappa. Du vet, det är han som hade tidningen Chef och sånt där.
Ja, 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 han som skulle skriva någon bok, eller nej?
Ja, han skrev väl en bok. Han hade en blogg som handlade om hur det är att ha fått Alzheimer-diagnosen och sånt där.
Mm.
Han är född 49, så att han är 4 år yngre än pappa. Mm. Så han bloggade om det och engagerades i Alzheimerfonden. Han hade något som hette Alzheimer, skitsamma. Han bloggade så här. Men sen så visade sig på någon typ återkontroll eller vad det var, att han inte alls hade Alzheimer, så han var feldiagnostiserad.
Jaha.
Så fick han livet tillbaka. Men precis strax därefter fick han en obotlig cancer.
Nej, men fan.
Otroligt. Ja, det var i ett år bara, så det var ju kortare, men i ett år trodde journalisten Henrik Frenkel att han skulle dö i Alzheimers.
Men cancer, men lever han nu eller är han?
Ja, han lever, men de har inte ändrat den diagnosen.
Usch.
Utan det är fortfarande så. Så han fick liksom livet tillbaka en kort tid, men också typ så här att, alltså, det var ju nästan inte som att man, jag vet inte, nästan som att man inte kan vara glad direkt. Alltså det är för omvälvande för att det bara ska vara ett lyckobesked. Om man har fått en sån diagnos och sen processat det och skrivit om det och förlikats med det, så blir det ju också bara konstigt så här, när ingenting av det stämde och det här året var liksom någon slags fake år, en parentes. Men sen då att få obotlig cancer dessutom var på det. Men vad fan skulle jag säga? Det var någonting som jag tänkte säga om min kära far.
Ja, du har ju pratat om hans Alzheimer nu.
Ja, nej, jag vet inte. Nej, men det kommer väl komma. Så man får bara vara extremt glad över varje dag som det puttrar på det sättet. För att... Jo, det jag skulle säga att hela hans liv är ju något slags hjärnträningsläge. De har ett fascinerande tillvaro, mamma och pappa. De är ju pensionärer sedan rätt många år. De är alltså, jag vet inte hur gamla de är. De är födda 45 och 46. Mm. De är 77 år gamla då.
Ja.
De går upp på morgonen och hämtar tidningarna. Och sen så sitter de och så gör de frukost. Pappa har sin hemkokta marmelad som han är väldigt stolt över. Och så sitter de i timtal. Och det har de gjort ganska länge och läser tidningarna. För de läser då Svenskan, Hudiksvalls tidning och DN. Och så ja. Sitter de i vars... Pappa sitter i laminifåtöljen, mamma sitter halvligger i en soffa. Och sitter de och läser tidningarna och sen om det är något intressant så högläser de för varandra. Sitter de och käkar frukost och läser tidningarna säkert så här 1,5-2 timmar. Och sen så... och så löser pappa då nian och sånt där. Och sen så sitter han och skriver olika texter på Facebook. Om sitt liv och så. Mm. Och sen så promenerar han en mil per dag. Och sen så tar han en tupplur och sen så läser han böcker.
Det låter ju som en ganska trevlig pensionärstillvaro. Jag måste passa in en grej här nu. Apropå det som vi pratade om med, vad heter han? Frenkel?
Ja.
Henrik heter han.
Mm, Henrik Frenkel.
Det finns ju en annan Henrik som har ett liknande öde. Henrik Delacour, sångare i popbandet Yvonne, som ju länge levde med den kroniska sjukdomen cystisk fibros, som ju påverkade hans liv. Den här lungsjukdomen som gör att man kroniskt är liksom, det är kanske det du har fått, alltså man har problem med andning och allting sånt där. Och sen så, och det var ju en jättestor del av hans identitet och hade varit i hela livet. Och sen så helt plötsligt så testade han en ny medicin som gjorde att han blev fri från symptomen. Och han har ju beskrivit otroligt starkt hur det liksom, hur han tog farväl av döden och att det liksom blev hela hans identitet. Alltså det verkligen blev som en, det blev en kris att han liksom inte längre var liksom dödligt sjuk i en kronisk sjukdom som begränsade hans liv en mass. Och helt plötsligt befann sig i en situation där han var lite mer som alla andra. Och det är ju liksom, det är ju en liknande upplevelse och det där är ju jävligt fascinerande. Alltså, det är ju jobbigt när saker också som man identifierar sig med inte, och speciellt liksom utåt sett, är en del av identitet. Jag kommer ihåg hur det var när Li blev gravid första gången 2007, när det sen blev missfall. För jag blev ju direkt, eftersom jag är som jag är då, och så blev jag direkt en pappaprofil i mitt eget huvud och började ju ta kontakt med tv-bolag och skulle göra
gjorde en programidé.
Jag började liksom med att bli pappa och började skriva dagbok
om osympatiskt det draget där som jag också har.
Ja, och började skriva dagbok och skulle liksom, ja men det här skulle jag göra en stor grej av. Sen så blev det ju missfall några veckor senare och det var ju liksom, det var ju dubbelt jobbigt då, för att då hade man ju liksom dels gått in i det här mentalt att man för sig själv, att jag ska bli pappa, och sen så hade jag ju också börjat försöka slå mynt av det och göra liksom göra någonting av det, och sen var tvungen att då kontakta de här tv-bolagen och bara, hörni, det,
fan, det visste det blev, jag inte ens.
Nej. Nej, det är väl för att jag kanske tillhör en del av de mörkare vrårna i min hjärna som jag kanske inte alltid tycker om.
Du behöver, alltså förutom att liksom sörja och trösta Li, så att du ringde produktionsbolag och sa, nej, det blir inget, det blir missfall.
Typ, exakt så.
Jävlar.
Ja, det är tungt, det är tufft. Men får jag lätta upp lite med en lista i tre punkter som avslutning?
Ja, det vill jag gärna höra.
Ja, så det är, den är kanske lite destruktiv. Men den är också lite kul. Alltså det är en lista i tre positiva grejer med att skilja sig.
Ja.
Är du beredd?
Ja, det finns ju den här Happy Happy bok, antologin om att det är nice att skilja sig.
Jag tror jag börjar med de mest destruktiva och sen så avslutar jag lite mer positivt. Det första det var att jag igår kväll kom hem ganska tidigt. Jag var hemma vid 10 och det var fredag kväll och jag var ensam. Och jag gick på whiskyn och satt och drack massa whisky och lyssnade på musik ashögt i hörlurar och blev ganska jävla packad. Och jag tycker att det, jag har ju liksom ett litet så här kontrollbehov, så jag har ju svårt att när jag är ute på lokal att liksom leva ut, alltså fylla eller vara liksom full. Men hur skönt det är att sitta helt själv, inte ansvar för någonting förutom sig själv, på balkongen och ha ashög musik i hörlurarna, dricka whisky och röka cigg och bara vara så här. Hade jag liksom en vakt sett mig så hade jag blivit utslängd på en gång, för jag sitter liksom och bara typ så här blundar och bara och är liksom så här riktigt liksom för mig själv full.
Jag får panik när jag hör det. Jag är super så jävla mycket själv.
Det har inte jag gjort.
Pappa som nämndes nyss också gjort det, och jag vet hur jävla farligt det är. Dessutom så sa du häromveckan så att du har slutat med cig för att det funkar så bra med vape.
Ja, men nu har jag blivit dumpad, så nu har jag rökt ett halvt paket på ett dygn.
Jag uppskattar ärligheten i listan, men jättevarning alltså.
Ja, men det är en positiv positiv grej med att vara själv då. Och sen en annan positiv grej som ligger i samma linje, det är att jag kom på igår också att jag behöver inte sitta på balkongen och röka. Jag är ensam hemma, det här är min lägenhet. Så då kunde jag liksom lägga mig i sängen och röka och kolla på tv-serier samtidigt, vilket ju också var otroligt mysigt. För det är ju svårt att göra om Jojo ligger bredvid och sover. Det känns ju lite väl destruktivt. Så att det var ju också en positiv upplevelse. En liksom...
Det har man ju sett så här typ i anslagstavlan och sånt där när det gick. Hur bra det är med sängrökning.
Monica Zetterlund dog ju i sängrökning. Det finns ju en rad namnkunniga skådisar. Jag trodde ju länge att Per Oscarsson dog i sängrökning, men det visade sig att han antagligen var offer för det här är liksom obekräftade rykten, för någon mordbrännare som hade eldat upp olika hus där i de faggorna. Men det är som sagt obekräftade rykten. Men så att det är ju den andra positiva grejen då. Det är ju två ganska
Kan ju i och för sig vara ihop med en sängrökare.
Jo, men jag tycker
så röker man tillsammans.
Jag tycker att det är svårt att jag har svårt att röka inomhus när barnen är här.
Jo, men du lever ju varannan vecka.
Jo.
Som en, i och för sig med skilsmässa var jag. Ja, precis. Ja. Så det skulle ändå falla under skilsmässa om du hade en flickvän som älskade att röka i sängen.
Ja. Och sen så den tredje grejen som jag tror du kommer ändå gå igång lite mer på. Det var för att jag har ju nu sprungit 2 gånger och det känns helt okej i höft och knä. Men jag har tagit det väldigt lugnt. Men sen så efteråt när jag kollat på sammanfattningen så bara, men fan, jag har ju sprungit mycket fortare än vad jag brukar, fast det har känts väldigt lugnt. Alltså att det liksom är, jag har liksom tagit det lugnt och jag har inte känt någon liksom att jag går för hårt på eller någonting, utan det har bara varit, jag har sprungit i så här 5.15, 5.20 tempo för de som bryr sig, och mitt lugna tempo brukar ju vara alltså mer 5.45, 6 alltså när jag liksom mer lunkar runt. Och jag har inte förstått riktigt vad det här är. Och sen så var jag hemma hos Li och käkade middag på nationaldagen. Och då sa hon att hon tyckte att jag såg smal ut. Jag bara, jag har inte tänkt på det liksom. Men då testade jag, för hon har en våg, så testade jag väga mig. Det visade att jag har gått ner 7 kilo.
Oj, jävlar.
Så att då, det kan ju förklara att det känns lite lättare att springa om man tar av sig en ryggsäck som väger 7 kilo. Så jag vägde ju 93 kilo, nu vägde jag 86.
Helvete.
Så att det var ju,
och vad
det
har
ju,
du för förklaring till det då? Att du inte lagar så mycket mat.
Ja, att jag inte har alls samma aptit. Jag har varit liksom alltså också lite upp i varv, kär, olycklig, alltså alla olika sådana här typer av symptom. Så att det är ju en, så att det inverkar positivt på löpningen. Trots då att jag då röker och dricker, så är jag liksom i bättre form än vad jag någonsin har varit.
Lite grann kanske beroende på hur man definierar form.
Ja, men om man definierar form som i att jag kan springa fortare med samma ansträngning som jag tidigare behövde använda då för att springa.
Otroligt att du inte har upptäckt att du har gått ner 7 kilo. Du brukar ju också vara så jävla liksom viktstabil.
Ja, nej, alltså Jag har ju...
Har du inte märkt på kläderna att de sitter väldigt löst?
Jo, faktiskt så har jag. Inte på alla kläder, men jag hade en kostym. Jag var ju på Anna Bennicks 50-årsfest och då hade jag en kostym som jag tyckte satt lite slappare i midjan än vad jag minns. Mm. Men det var liksom... Det är väl... Alltså, det är ju inte, jag har ju aldrig varit... Jag har ju aldrig varit liksom... inom situationstecken tjock. Alltså jag har väl bara varit mer kraftig liksom. Nu är jag väl mer slank på ett annat sätt. Men det är inte så att det är inte som att det har försvunnit någonting stort på något visst ställe så att säga. Utan det är väl mer att det har liksom försvunnit lite överallt. Och det är ju ganska...
Fan, spännande. Måste känna på det snart.
Ja, men vi ska ju få till en liten date, du och jag. Ja. Jag har ju också nu börjat drömma om dina barn. Så det är väl ett tecken på att det är dags.
Verkligen.
Det är ju en illa dold hemlighet, eller det är väl en hemlighet i största allmänhet, att jag fortfarande inte har träffat Adrian live.
Nej.
Och det,
nej,
jag
gud,
tänker
jag
att det,
inte prata om det.
Ja, men det känns, det kommer hända nu. Det kommer hända snart, jag känner det. Det vibrerar, det ligger i luften.
Jag tror han kommer gilla det. Han fick träffa Niklas Berg nyligen.
Ja.
Som också är en man som är liksom ganska stor man i 40-årsåldern som är mörk och har liksom skägg och grejer som händer. Och jag tänkte att han nog skulle tycka att Niklas såg rätt läskig ut, men han tyckte att Niklas var helt fantastisk och älskade Niklas.
Men Niklas har ju, alltså till skillnad från mig så har ju Niklas ett väldigt, väldigt snällt utseende. Han ser ut som ett gulligt troll på många sätt.
Ja, det gör det. Ja. Det är sant.
Jag,
det är
ser
sant.
Ju...
jag tänkte nog att han var alltså, som ett troll, men det är sant att han ser ut som ett gulligt troll, det är det.
Jag ser ju mer ut, alltså mitt resting bitch face ser ju mer ut som någon galen serbisk mördare typ.
Jag minns när Iris träffade första gången, hon blev ju fullkomligt skräckslagen.
Japp.
På Zinkensdamm där, när hon var typ vad var hon, 8 månaders åldern.
Och att jag, när jag det försöker var... le och prata gulligt, att det blir, mer blir som någon så här farlig sjörövare som, som något riktigt varggrin och bara, ja. Nej, men jag ska försöka ta det försiktigt med Adrian så att han...
Men du, hur tar vi det vidare med den här listan då med supa sig full ensam och sängrökning och viktnedgång?
Alltså nej, det var bara tre positiva. Alltså alla ni som funderar på, precis alla ni som känner att ni lever i ett äktenskap och ni lite...
Ja, som kanske har läst Happy Happy men ändå inte känner sig helt övertygad. Ska jag verkligen skilja mig?
Och som tvivlar lite på om skilsmässa är någonting för dem, så är det här tre, tänker jag, punkter som liksom kanske får det, vågskålen att tippa över så att säga. Så att man tar steget ut i friheten.
Ja. Ja, verkligen. Jag minns ensamsupande gjorde jag hela tiden, men jag minns när det var som mest komplicerat var när jag spelade tv-spel. Jag minns att jag spelade, nämnt kanske i podden, jag spelade GTA i någon så här multiplayer mode. Och träffade någon kille som jag började hänga med, och han tyckte det var så sjukt att jag inte kunde köra liksom rakt på motorcykeln. Att jag, att jag liksom inte kunde hålla mig på, det var ändå GTA, men det var liksom så här att han var liksom, vad är det för fel? Och så fick jag berätta att jag var jättefull. Sen var det också så att jag spelade något boxningsspel.
Ja.
Liksom på natt, hela natten när Sara hade somnat, och vi hade väl ätit någon ganska alkoholindränkt middag, och jag fortsatte dricka med ensamhet, och så hade jag någon karriärmode som var så här, vet, jag hade lagt ner så mycket tid på att ta mig dit jag var i det här boxningsspelet. Och sen satt jag liksom och drack Fernet för mig själv en hel natt och bara sumpade hela min boxningskarriär, för att jag blev sämre och sämre och sämre och sämre på boxas. Ja. Så det var jättedumt att passa på att spela tv-spel när jag söker.
Men nu tycker jag att du tar upp de negativa aspekterna av ensamsupande på ett sätt som jag inte liksom alls...
Jag vet inte varför jag jämt skulle spela tv-spel just, men det positiva var väl alltså den otroliga lätthet som jag kände och eufori efter typ andra glaset när jag lagade mat. Det var så sällan jag kände något jättepositivt kanske när jag var superpackad.
Ja, nej, men jag kan ju... jag har ju nästan aldrig gjort det. Och jag menar, om man nu skämt åsido, så är det väl ingenting som jag kommer liksom fortsätta med. Men det är ändå...
Det hoppas jag, för det är ju lite grann som du berättade så här. Jag började med heroin och det var faktiskt mycket skönare än vad folk brukar säga.
Jo, men du måste ju också säga, du ser ju saker med dina glasögon. Alltså du får komma ihåg, när vi träffades, då kommer jag ihåg, det minns jag tydligt, att du sa att du var så imponerad över när vi åt middag ihop ute, att jag kunde dricka typ ett eller två glas bara, och sen så var det liksom bra. Alltså jag har ju inte det där...
Ja, men sen lär du känna det bättre, även om så här,
du har ju verkligen inte spottat i glaset. Första middagen som du och Liv är hemma hos oss, så blir du skitfull. Och jag var inne och kollade på din YouTube-kanal. Där ligger det liksom uppe klipp där du är aspackad ju.
Va?
Ja.
Vad är det för YouTube-kanal? Vad är det för klipp?
Du hade en YouTube-kanal förut. Och det finns ett klipp där också så här kommentarerna är så här, hur full är du egentligen?
Men vadå, vad gör jag för någonting?
Prata med Li om... Ja, du tror prata med Li om hur hon tycker att exponeras i dina kanaler. Och du är liksom ganska ordentligt påstruken.
Va? Det är svårt att tänka mig att jag är.
Du har väl hållit under kontroll, men det har väl mer varit lyckliga omständigheter. Plus att du har folk i din släkt och närhet som det inte har gått så bra för. Plus att du nu i varenda avsnitt har druckit någonting medan vi har spelat in eller pratat om någonting som du drack kvällen innan. Så att det finns ju jättemycket varningstecken. Alltså det kan man ju inte bara så här låtsas om att det inte gör.
Okay.
För att vara snäll, typ. Ja. Men ja. Eller hur?
Ja, nej. Alltså verkligen. Jag hör vad du säger. Men jag är
och liksom... jag vet ju skitmycket om riskdrickande. Eftersom jag har supit i 10 år och har varenda familjemedlem är ju alkat på något sätt.
Ja. Ja.
Men därför blir det ju minst roligt att lyssna på mig. Av alla som du kan lyssna på. Alkohol är otroligt mycket roligare att lyssna på folk som vill fylla på ditt glas och sånt där, såklart.
Ja, verkligen. Till exempel jag själv.
Ja, du är väl den värsta, din värsta dryckeskompis just nu.
Ja, nej men
det är lätt att man romantiserar den här självförbrännande livsstilen lite grann också.
Ja, det blir det ju. Men för mig är det ju, du måste ju också tänka, alltså du måste tänka in i min situation. Alltså när man har levt som jag har gjort, alltså i 22 år liksom ganska instängd och aldrig har levt ut, så är det ju så här, jag ser ju som att jag liksom ger mig själv I cut myself some fucking slack, att jag får göra saker och också göra lite misstag och göra liksom göra lite dumt, för att jag också lär mig jättemycket om mig själv. Det är ju faktiskt skillnad och så här, när man är i 20-årsåldern att liksom gå hem och supa sig redlös själv när man är 23-24. Jag har ändå liksom jag är 43, jag har en väldigt trygg bas och jag, så här, jag tycker att det är ganska kul att få leva ut någonting som jag liksom aldrig känner att jag riktigt har fått leva ut, för att jag har alltid känt mig så styrd av någon inre demon och någon ångest som liksom krampaktigt håller tag i mig. Jag, för mig är det ju också en otroligt befriande upplevelse att känna det här som din bekanta eller våran bekant hade sagt till dig, att han lever. Alltså jag känner ju också det, att det liksom är, jag lever. Och det är ju inte att jag har ju inte levt det här livet i liksom sen jag var 20, utan det är någonting som jag har hållit på med nu sen skilsmässan i november. Så jag tycker ändå att man så här, när jag ser mig själv utifrån, så är det så här, om jag fortsätter så här som jag lever nu i liksom 1-2 år, ja men det är klart att det är problematiskt. Men jag känner faktiskt nu att jag har börjat hitta en helt annan balans i hur jag lever när jag har barnveckor och när jag är barnfri. När jag tidigare liksom mer levde när jag var barnfri som att jag liksom som att jag var 20, så är ju nu när jag är barnfri, även då är jag en pappa som liksom är hyfsat balanserad, och när jag har barnen så är jag också lite av en 20-åring som är lite obalanserad. Alltså att jag försöker hitta det där, hitta den balansen. Så att jag tror också att det är en viktig fas som jag går igenom faktiskt, om jag ska se mig själv utifrån.
Ja, nej, men det är klart att du måste pröva massa saker, men det känns som att det har varit väldigt, väldigt alkoholfokus, men vi får se.
Ja. Men hörru du, nu ska jag, apropå sånt här, så ska jag faktiskt till terapeuten nu och sitta
bra
en timme och förhoppningsvis gråta lite. Det är det bästa. Jag grät jättemycket igår också när jag bastade med pappa. Vi satt och lyssnade på lite musik och jag bara, det bara lossnade. Ibland är det som, jag har inte gråtit någonting sen skilsmässan, men ibland upplever jag, eller ibland, nu de här gångerna, alltså både igår hos psykiatern och, eller i förrgår hos psykiatern och igår, att det är som att man, när man är magsjuk, du vet, och man är illamående innan man kräks, och sen så när man väl gråter, så är det lite grann som den känslan som när man har kräks när man är jätteillamående. Alltså att man verkligen har fått ut någonting. För det är svårt för mig att gråta. Alltså det händer ju verkligen inte ofta. Alltså. Och det är ju, att öppna den kanalen och öppna den dörren är ju jävligt jobbigt, men det är också otroligt härligt. Alltså. Fy fan.
Jag är exakt likadan. Att jag har haft perioder i livet när jag har behövt gråta, och så här, när det har hänt har det varit typ ett stort katarsiskt ögonblick.
Ja.
Att, typ så här verkligen omfamna, att ja. Typ så här, se till, oj nu kom det, nu får jag inte kämpa emot liksom. Nej. Överhuvudtaget, utan nej. Det är liksom en unik chans till någon slags rening. Mm. Jag är jättebra på att gråta av saker som är lite sorgliga, typ Micke och Molle eller Disney-filmer,
men det är något annat.
Verkligen gäller, ja precis, ja, när det verkligen gäller så har det varit väldigt svårt.
Det är väldigt svårt för män som säger att de säger men jag gråter när jag på kolla på film typ. Alltså det är ju, för det är ju något annat. Alltså det här som när man sitter och har lite konvulsioner och bara saker bara kommer okontrollerat ur en. Alltså det är ju verkligen som att skratta fast tvärtom så att säga. Alltså att man liksom inte riktigt kan kontrollera det. Det är underbart alltså. Men Manne Forsberg, det är som vanligt otroligt trevligt att prata med dig, och det är ju kul också att folk vill lyssna på det när vi gör det.
Ja, det tycker jag de ska fortsätta med.
Ja, det är kanske nästa vecka till och med.
Verkligen. Ja. Hej då.
Hej.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.